Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken den här veckan igen. Jag har en bok i min hand som jag har läst och den heter Familjeformen, antropologens guide till föräldraskap. Här och där, då och nu. Välkommen Caroline Uggla.
Tack.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi kör där.
Ja.
Ja, jag heter Caroline Uggla och jag är docent i demografi och doktor i evolutionär antropologi och jobbar vid Stockholms universitet på den demografiska avdelningen där.
Har du någon hisspitch vad den här boken handlar om?
Ja, det är ju så här att barn är extremt dyra. I kalorier räknat så krävs det ungefär 13 miljoner kalorier från det att barnet föds tills det blir ungefär 18. Och det här är ju enormt. Och mycket, mycket mer än vad våra förmödrar kunde skaffa ihop själva. Det kanske inte är något problem för föräldrar idag, men det var definitivt det under vår evolutionära historia. Och då kan man fråga sig, hur har det gått ihop det här? Givet att våra barn är beroende av oss så lång tid och att våra förfäder hade flera barn samtidigt också, så har det behövts familjer. Vi vet att äktenskap finns i alla kulturer, men det räcker inte med en mamma och en pappa, utan det behövs många fler. Den här klyschan, det krävs en by för att uppfostra ett barn, är verkligen sann. Och den, liksom, även innan vi blev bofasta i byar så behövdes det en by för att uppfostra ett barn.
Mm.
Och när jag då, som jag nämnde i inledningen, har pluggat antropologi, forskat inom det, och det här var väldigt påtagligt för mig, liksom professionellt. Och jag skrev mycket om det och lärde mig om det och hängde med antropologer som liksom bott med jägare och samlare och sådär. Och sen när jag själv blev förälder, då var det här så behjälpligt för mig, det här perspektivet. Och då kände jag, när jag gick runt och rullade vagn, att jag var väldigt tacksam. Så nu i den här boken vill jag ge lite av de insikterna och det perspektivet till andra.
Om vi backar till det, eller kanske går över till det då, antropologi. Vad det är för något och vad det är, vad har man för glasögon på sig då? Och vad innebär det för någonting?
Ja, men det är en jättebra fråga. Det är ju väldigt få som vet vad antropologi är. Och speciellt den här sortens antropologi som jag lyfter fram i den här boken då. Så det är evolutionär antropologi. Så det går ju ut att se hur ser mänskliga kulturer ut och mänskligt beteende. Varför beter vi oss på ett sätt i en kultur och ett annat i en annan? Och varför beter sig människor olika inom samma kultur? Men just människans familj är ju också väldigt, det varierar väldigt mycket från olika samhällen. Istället för att bara säga, ja men man beter sig på det här sättet i den här kulturen. Ja, det är kulturella skillnader i samhälle A och samhälle B.
Mm.
Att försöka förstå och se, aha, men vad har det att göra med egentligen? Att det är tillåtet att ha flera fruar i en viss kultur och i andra så är det absolut inte tillåtet. Varför är det så att äldsta sonen ärver allt i vissa kulturer medan yngsta sonen kan ärva allt i en annan? Alltså vad beror det på egentligen?
Mm. Har du några exempel på några där du själv har känt aha-upplevelser när du har utbildat dig och började plugga och sådär? Alltså exempel på beteende som ni kan förklara eller hänga ihop med som är spännande?
Men polygami till exempel, som finns med i boken också, det är ju jättespännande. Om det är tillåtet för män att gifta sig med flera fruar.
Mm.
Och det hänger ofta ihop med att man livnär sig på boskap. Där är det ofta så att vissa män har väldigt många kor eller kameler, vad det nu kan vara, och andra har få. Och då kan det vara bättre för kvinnor att vara andra fru till en rik man än att vara enda frun till en fattig man som har färre resurser.
Mm.
För det ger barnen högre chans att överleva helt enkelt. Medan i kulturer där man har land och man livnär sig på jordbruk, där är det inte lika vanligt med polygami. Så där är ett tydligt exempel då man kan förstå hur man livnär sig på någonting och den miljö man bor i påverkar det som vi ser som liksom kulturella seder, och att det finns också en evolutionär bakgrund till det.
Precis, och då påverkar det den kulturen, att det är mer okej, eller det funkar så och sådär.
Ja, så det kanske inte var ett exempel på ett så här aha-moment för mig, men det är ju väldigt, väldigt tydligt. Eller, ja.
Det är med i boken.
Det är med i boken, och det är ett väldigt det är ett konkret exempel på där man kan förstå hur det hänger ihop.
Jag brukar ju fråga, hur växte boken fram?
Den växte väl fram för att jag ville ta ut alla de här exemplen och alla de här spännande studierna som hade varit viktiga för mig och insikterna från de här folkgrupperna och egentligen ge dem till fler, för jag tror fler skulle kunna må lite bättre i sina familjeliv, och det är uppenbart att det finns en viss det ska väl lite för vissa i nu när vi många idag uppfostrar sina barn, men i Sverige är det vanligast att ett barn bor med två föräldrar och bara det. Det kanske finns någon bonusförälder varannan vecka, eller vissa har tur och har liksom mor- och farföräldrar i närheten som hjälper till. Men vi lever ändå på ett sätt idag, många av oss, där kärnfamiljen är normen, och det är inom kärnfamiljen som vi uppfostrar våra barn. Och det är tydligt att ur ett evolutionärt perspektiv har vi inte gjorda för att bo i kärnfamilj på det sättet, om vi inte har stöd från andra. Det tycker jag är en så viktig insikt.
Och jag tänkte just komma till det här med att, som du sa i början, att man insikten att det är alla de här tusentals kalorierna kräver att det är mer samarbete, och det är typ man går utanför kärnfamiljen. Så att man kan säga då att kärnfamiljen är liksom ett nytt kulturellt fenomen som vi har, som man också kanske automatiskt tror på att det här är det enda.
Precis, jag tycker man kan höra, tycker jag, eller jag vet inte om du håller med, men att det kan låta ofta som att kärnfamiljen är traditionell, att det antas att det är så vi har levt nästan alltid, så i alla fall så länge vi har varit, liksom, arten människa har funnits. Och det är inte sant. Det är ett ganska nytt påfund med kärnfamiljen, i alla fall om man definierar kärnfamiljen som att det är två föräldrar och kanske en traditionell variant, att det är mannen som är familjeförsörjaren och kvinnan som tar större ansvar för hem och barn. Det är också sant, om man tittar på jägarsamlare då, som vi tittar på, om vi vill förstå någonting om vår evolutionära historia, då är ju det vår bästa källa.
Mm.
De jägare och samlare som lever idag på ett traditionellt sätt, de är ju inte exakta, liksom, vi kan inte tro att de lever exakt som våra förfäder gjorde. Det skulle vara fel. Men det är ändå det bästa vi har.
Mm.
Och de lever på väldigt många olika sätt. Så istället för att tänka när vi levde på savannen och bara gå till den bilden om lurande lejon och sådär, så är det ju otroligt mycket roligare att gå och försöka förstå alla de här olika jägar-samlargrupperna och hur de ser ut. Och där ser man ju då att det är sant att kvinnor lägger mer tid på att hålla i barnen, ta hand om barnen och så. Men det är inte sant att kvinnor inte samtidigt har försörjt sig. Så kvinnor har samtidigt samlat in många kalorier och liksom, så som vi ser på uppdelning mellan jobb och barn idag, det har varit mer blandat, man har fortsatt att ta hand om barnen.
Mm.
Och det du tog upp där också, att kärnfamiljen är rätt ny, och den storhetstiden var väl egentligen på 50-talet, efterkrigstiden. Du kan tänka dig en amerikansk förort någonstans och sådär. Och vad som är spännande är ju att vetenskap sker ju inte i ett vakuum, utan samtidigt som kärnfamiljen hade växt fram efter industriella revolutionen, det var först då som man fick råd, många, inte alla, det var liksom arbetarklassen, där jobbade ju fortfarande kvinnorna, men det var först då som det i alla fall blev mer spritt att mammorna stannade hemma och att männen försörjde kvinnorna inom sina små, och också att man kanske började bo längre ifrån sina släktingar. Så storhushåll och så som vi hade innan, det försvann mer och mer i och med industrialisering, urbanisering och sådär.
Folkhemmet?
Ja, i Sverige folkhemmet absolut, men det skedde ju i andra delar av världen också. Visst, och där är ju spännande att se då hur man verkligen tyckte att man skulle bo kärnfamilj på det sättet, och man ville skaffa bostäder så att man skulle kunna leva på det viset som ansågs som det rätta. Och samtidigt då så växte ju många vetenskaper fram, psykologi till exempel. Så under samma tid så ville man ju studera och förstå anknytning till exempel. Bowlby som tittade på det här och tänkte att okej, anknytning är viktigt, och det är viktigt till en person, mamman.
Just det var det i början, ja.
Exakt, så då tyckte man det, och även då när man tänkte okej, nu ska vi vända oss till andra delar och se av världen, då var man så färgad av sitt perspektiv att mamman är ju biologiskt den som ta hand om barnen, liksom, hon har bröst för att amma, allt det här.
Mm.
Så man hade liksom man gick ut och så man ville testa då, hur viktig är mamman? Ja, det var ju inte så förvånande att man förstod att, ja, men titta, hon är jätteviktig för ungarna, när man designade experiment för att se lite grann hur viktig mamman var. Och då ligger vi fortfarande så att det ska dröja några årtionden innan antropologer börjar samla in data och se från olika, som man kallar då, småskaliga samhällen, olika jägarsamlargrupper eller historiska data från små jordbrukssamhällen. Vilka roller hade andra släktingar för barnen? Vem stod för kalorierna, och hur lång tid stod man och höll i barnen, och vem gjorde det? Och sen när man samlade in sån data kunde man också se, okej, för ett givet barn, vilka släktingar har det i sin omgivning? Och vad är dess chanser för att överleva?
Mm.
Och då var det så spännande att först på 90-talet så hade antropologer tillräckligt mycket data för att kunna säga, ja, men vänta nu, det verkar ett som att den här myten av mannen jägaren, att det är mannen som går ut och jagar och kommer hem med kött för att försörja fru och barn, det verkar inte riktigt stämma. Dels för att jakt, eller det sättet som jakt bedrivs på, ofta var ganska ineffektivt. Att männen inte alltid jagade det som var mest rationellt. När man studerade då till exempel, om du är en hadza man som bor i Tanzania och ni är jägare och samlare, då kan du varje dag välja om du ska gå ut och försöka fånga en fasan som är ganska lätt. Och den kommer inte mätta så många munnar, men det är ändå viss protein och sådär som är viktigt för barnen, alla som bor i gruppen. Eller du kan försöka ge dig på liksom, den stora hjorten eller buffeln. Och när man tittade på det här då, så såg man att männen ofta jagade de här svårfångade bytena, trots att det kunde gå liksom, 30 dagar utan man kom hem med någonting. Man funderade på, varför beter sig männen så här? De har ju all evolutionär anledning till att vilja gynna sina egna barn. Varför går de inte ut och liksom kommer hem med en fasan då? Som man kan vara mer liksom, högre odds för att man, mer sannolikt att man gör. Och då växer den här idén fram att män, att det är liksom för show-off. Att det är lite uppvisning. För det visade sig sen då att de här männen som ibland fångade ett väldigt åtråvärt byte, de fick andra fördelar, så de kunde få fler partners. Det var fler kvinnor i gruppen som blev intresserade av dem. De kunde få nya barn på det här sättet. Så snarare än att vad man pratar om då, så här, investera i de befintliga barnen eller försöka samla mat för de befintliga barnen, så var det ganska vanligt att de här jägarna, de här männen, försökte fånga någonting som skulle ge dem hög status inom gruppen. Och dessutom då, så alla jägare och samlare delar köttet med andra barn. Liksom andra, man ger inte bara till sin egen familj.
Nej, just det.
Det finns massor av sociala mekanismer, och det är verkligen tabu om du skulle göra det. Så man kan också titta på andra saker, som liksom vilka sorters saker man delar och vilka man inte delar. Men sådana stora byten delar man alltid.
Och det där med samarbete är ju återkommande i hela boken, för att vi också även idag hjälper andra som inte liksom egentligen kanske gynnar oss.
Ja, och en viktig poäng där, om jag får lägga till det relaterat, om en av de folkgrupper som vi har bäst data på är Ache-folket i Paraguay. Så de började studeras redan på 70-talet, och man har samlat in kvantitativ data under lång tid för att se. Och där var det två antropologer som såg då, om man tittar på de här 13 miljoner kalorierna och inte riktigt förstår hur det kan gå ihop för par som har barn, då såg man att i snitt så hade varje par hjälp från 1,3 andra vuxna. Alltså som hjälpte till att försörja deras barn.
Mm.
Och det var så det gick ihop för dem då. Och då kan man fråga sig, var finns de här 1,3 andra vuxna som inte har egna barn? Men då var det faktiskt så att inte alla män och kvinnor i reproduktiv ålder hade barn samtidigt. Att det var ganska ovanligt och ganska låg procentandel som faktiskt hade barn samtidigt. Trots då att man har barn under lång tid som behöver försörjas.
Mm.
Så jag vet inte hur du känner, men du har också barn. Om du hade 1,3 andra vuxna som bodde här hemma hos dig och hjälpte till med allt praktiskt.
1,3 andra.
Om jag bara ska hålla mig till. Nej, men över en annan person då som fanns här och alltid hjälpte till med inkomst och liksom allt praktiskt.
Ja, men som hjälpte till att avlasta en lite sådär en viss del i veckan. Ja. Skulle göra skillnad.
Exakt. Så vi pratar här om varför liksom kärnfamiljen har varit lite grann av en myt.
Ja.
Men att vi måste kunna hålla den här idén samtidigt att äktenskap finns i alla mänskliga samhällen. Det är ändå grunden för hur vi uppfostrar våra barn.
Mm.
Sen kan de liksom äktenskap ta slut och då steppar ofta andra personer in. Men de här paren finns omgivna av andra då som hjälper till och stödjer.
Ja, för en liksom grundfråga någonstans som man ska då tänka, vad är egentligen... Alltså i den här boken, och sådär, vad är egentligen grundproblemet? Det vill säga, om man som vi lever idag, om man känner att det funkar, säger vi då, ja men det här är säkert det bästa. Man lever så här som vi gör nu på 2024. Mm. Vad är problemet?
Nej men om du tycker vi lever så här, det är toppen, ja men vad bra. Det är väl jättebra. Men då ska man ju tänka sig på, om man tar ett internationellt perspektiv, så är vi ju väldigt unika i Sverige att ha den föräldraledighet vi har, den föräldraförsäkring vi har och så vidare. Så på ett sätt, du har de här, om vi kan fortsätta prata om här 1,3, den här låtsaspersonen som är 1,3 andra vuxna. Alla vi som blir föräldrar i Sverige idag har ju jättestor hjälp av andra. Kanske inte liksom rent praktiskt att liksom grannarna hjälper dig här när du vill vabba eller så, men alla våra skattepengar, alla betalar ju genom skatten till förskola, föräldraförsäkringen och så. Det är ju faktiskt genom andra som vi har råd att vara hemma och ta hand om våra barn. Och det ger ju liksom det svenska samhället till alla. Det är ju någon fördelning som sker där. Så om man inte upplever att det är ett problem, då kan det bara vara bra att vara medveten om att man inte gör det helt själv. Förstår vad jag menar? Att det finns en ödmjukhet i det och att vi har ett samhälle som är ganska utformat för att andra ska kunna hjälpa till. Och inte bara föräldraförsäkringen som är individuell. Så många andra samhällen, jag bodde i England i 10 år till exempel, där man väldigt långt efter vad det gäller, alltså hur man ser på mamman jämfört med pappans roll till exempel. Så om vi säger här nu, som vi ser i andra jägarsamlarsamhällen, att ungefär hälften av tiden har mamman sitt barn hos sig. Och hälften så bärs ett litet barn, alltså vi pratar spädbarn nu, av andra personer.
Mm.
Och där tror jag, om man frågar vad som är problemet, att många, jag tror att många, det ser vi ju, alltså många som har fått barn tycker inte att det är helt lätt. Trots att vi har liksom föräldrapenning och att man får vara hemma från jobbet och man har rätt att komma tillbaka, laglig rätt att komma tillbaka till sitt jobb och så. Många tycker att det är överväldigande att, och upplever att hela ansvaret är på dem.
Ja, just det.
Och dessutom så har vi då myter om vad som är naturligt. Så när vi pratat om kärnfamiljen som vi ser lite grann som en naturlig familjeform.
Ja, så då kan man komma i det här borde jag klara, det här klarar andra, det här är ju så.
Jag tror det, vad tror du?
Alltså, ja, nej, men jag, precis, och jag, exakt, jag vill mest bara skala fram liksom en av grundpoängerna här.
Ja, och lite grann, nu kommer vi in på det här liksom mer, jag menar, praktiska aspekterna av föräldraskap, om man liksom hud mot hud eller liksom det här som ses som naturligt och så. Och då tycker jag att om man får framstå som att det är så människor alltid har levt, då tror jag det kan göra ganska stor skada för många föräldrar som upplever då att okej, barnet måste vara på mig, eller nu är det inte jag som hämtar idag, utan det är en barn, att det skulle vara dåligt. Sen vill man ju såklart att liksom ens barn ska ha personer som de litar på är trygga, eller liksom många, jag har många föräldrar i alla fall, tänka, okej, när ska man börja förskola, eller det är förknippat med ångest och inskolning är hemskt och så vidare.
För i praktiken är vi ju ganska ensamma idag jämförelsevis med historien.
Ja, absolut. Det ligger ett stort ansvar på oss att fatta beslut, alltså dels överhuvudtaget att om man vill ingå i en familj, vem man ska göra det med, när man ska börja skaffa barn, hur många barn man vill skaffa eller kan skaffa eller tycker råd att man skaffa, hur tätt de ska komma. Allt det här, vad man har för, hur man ser på skärmar och socker, eller liksom allting är på något sätt upp till en själv och eventuellt ens medförälder.
Ja.
Och, så på ett sätt har vi extremt väl förspänt, vi som blir föräldrar idag i Sverige, som har den här liksom ekonomiska tryggheten eller liksom lång föräldralighet och så. medans vi har till stor del alla de här besluten och det här stödet eller nedärvd kunskap som man i många samhällen har haft. Och det har ju funnits personer som berättar för dig hur du ska göra. Du har sett andra personer få barn.
Jag hade en annan podd, en poddgäst som när vi handlade om när man ska få barn själv som kvinna. Mm. Och det var också en av mina, när jag läste hennes bok, just att vara helt själv. För det känner jag, man är det som två, massa beslut som du säger. Att vara helt själv, vad svårt. Skulle jag känna om man är ensam.
Absolut, jag lyssnade på det avsnitt lite som förberedelse för podden och se vad du hade gjort som angränsade. Och absolut, och där tyckte jag var spännande, för ni talade ju en del om liksom, hur lagen ser ut och vad som krävs för att man ska få skaffa barn själv. Och har man mitt perspektiv, då tar man in den informationen väldigt mycket från vad krävs det för ett barn och hur säkrar staten upp att det ska bli bra möjligheter för de här barnen där det är knivigt. Om vi säger nu att det är knivigt för kan vara knivigt för kärnfamiljer eller familjer med två föräldrar, att det blir en extra utmaning om man bara är en.
Ja, verkligen.
Men där ska jag säga att i många samhällen, där går ju ofta andra personer in då. Om man till exempel, om det inte finns en pappa, då vi, eftersom att vi kommer komma till det här begreppet gemensam fostran, kanske snart.
Ja, eller nu.
Nu? Nej, det är sant. så här, man kan ju kategorisera alla djurarter på olika sätt, eller hur? Vissa djur är ryggradsdjur, andra är inte det. Vissa är kallblodiga, andra är varmblodiga. Vissa är nattaktiva, andra är dagaktiva och sådär. Och sen kan man titta på, om man tittar på beteende, då kan man ju se att vissa djur är monogama, de har bara en partner i taget eller i hela livet kanske. Andra är polygama, att till exempel hanen har flera honor och sådär. Och sen kan man också titta på hur olika djurarter tar hand om barnen. Och det vanligaste om man är ett däggdjur, som vi ändå är, det är att mamman tar hand om barnet. Okej, honan tar hand om barnet, och det är ganska vanligt med liksom större däggdjur eller schimpanser och sådär, att ungen är på mamman hela tiden. Men det finns också djurarter där man har två föräldrar, där de båda föräldrarna tar hand om barnet. Många fåglar till exempel.
Mm.
Där både honen och hanen liksom så här, flyger och samlar in mat eller tar hand om boet. Det är väldigt ovanligt för däggdjur att man har två föräldrar som aktivt engagerar sig i barnet. Så där är vi ovanliga som människor. Men vi är också ovanliga för vi då ingår i den här gruppen som har gemensam fostran. Alltså att det krävs ännu fler än båda föräldrarna för att ta hand om ungarna. Och det här är ju så spännande, för rent evolutionärt är det lite av en gåta.
Just det, för att få ihop de här kalorierna som vi sa i början.
Ja. Hur kommer det sig att vissa individer som inte är föräldrar till en given unge väljer att lägga massa energi på att ta hand om den ungen trots att de hade kunnat ägna sig åt sin egen reproduktion?
Som vilka
ja, de det kan vara äldre syskon, så vissa fågelarter till exempel, där kan ett äldre syskon stanna vid sina föräldrars bo och hjälpa till med yngre syskon i flera säsonger, liksom 4 år kanske. Och då går de ju miste om 4 år av sin egen reproduktion. Hur kan ett sånt beteende ha gynnats under evolutionen? Det är ju spännande, eller hur?
Ja, det är logiskt att föräldrarna gör det så att säga för deras avkomma, så de ska leva vidare. Det är inte logiskt att hjälpa andra på samma sätt.
Nej. Och då kan man ju fråga sig varför det finns då ändå. Så det finns i ett fåtal procent av alla däggdjursarter. Så vi är inte ensamma som däggdjur att ha ens. Jag sa att liksom det finns hos insekter och fåglar. Eller det kanske inte sa än, men nu säger jag i alla fall att gemensam fostran finns i många olika sorters djurgrupper. Det är inte så många som har det. Men olika såna här sociala insekter, olika bin, myror, men olika, en viss råttart, surikater. Så vi är inte ensamma, men vi är ensamma om att vara en apa som har en stor hjärna. Där ungarna tar jättelång tid på sig att bli självständiga.
Mm. Längst tid av alla,
ja,
eller hur?
Ja, längst tid av alla. Och samtidigt har gemensam fostran. Och vad som är extremt spännande då är ju att det krävs andra saker av en unge som ska tas om hand av många individer. Som du är en schimpansunge, då är det så här. Du kommer vara på din mamma rent fysiskt ganska stor del av tiden. Det är ingen annan som liksom håller din, liksom får hålla dig. För det är en stor risk för schimpansmamman. Det är, liksom, det är farligt att lämna bort sin unge till någon. Sen när du är 4-5 år och slutar amma. Då, eller dia då. Eller att mamman slutar amma dig. Då är du självständig. Klarar dig själv. Okay? Jag har en 5-åring hemma. Hon kan många saker. Men hon är inte självständig. Så att hon kommer behöva hjälp. Som alla 5-åringar under lång tid framöver. Så det är en väldigt stor skillnad där. Och det här att när mammor i jägarsamlarsamhällen slutar amma vid ungefär 2 års ålder, då kan barnet sitta hos någon annan kan mata det. Det är väldigt, väldigt vanligt att det finns många personer som regelbundet tar hand om barnen i jägarsamlarsamhällen, utöver föräldrarna. Och biologer och antropologer har till och med ett namn för det här, de kallas alloföräldrar. Alltså allo från latinets andra en.
Mm.
Så man har tyckt att det varit så viktigt, man kan liksom förstå, för att ha en term för dem till exempel, och förstå vad de gör, vilken roll de fyller.
Och idag har de där andra vuxna ersatts med förskolepedagoger och massa andra saker i vårt samhälle, ja, kan man säga.
Ja, absolut. Och det är ju en poäng i boken då, att vi kanske tänker att våra barn ska gå i skolan för att lära sig saker, och det ska de ju. Men det är ju också ett sätt att se till att det finns andra vuxna i en miljö där man tar hand om barn som inte riktigt klarar sig själva hela dagarna eller så. Mm. Så att föräldrar kan jobba och göra annat, eller hur?
Ja, men det är intressant. Det är det vad som utmärker människan.
Ja, tack för att du tog upp det. För nu kommer jag tillbaka till liksom poängen här. Att antropologer till och med tror att det har liksom påverkat hur vi har blivit som art. Hur kommer det sig? Att vi är 8 miljarder människor på jorden idag. Och det finns bara ungefär 200-250 000, något sånt, det kanske ändras, schimpanser. Vi är liksom extremt framgångsrika som art. Och den här ekvationen borde inte gå ihop. Det borde inte kunna vara så att kvinnor har extremt smala bäckene. Vi föder de här bebisarna som är ofärdiga när de kommer ut. De behöver hjälp i ungefär 2 årtionden. När vissa andra däggdjurs unga kan liksom skutta iväg.
Det tar 25 år för hjärnan att utvecklas till sin helhet.
Precis, och det är ungefär kanske en tredjedel, en fjärdedel av liksom, i runda slängar nu.
Dåliga förutsättningar.
Ja, det kan man tycka. Men det är ju spännande då att vi med den här, liksom, det tar extremt lång tid. Människobarn är som små svampar i hur de härmar andra individer. De behöver lära sig många saker av de andra vuxna i gruppen. Och en jämförelse till med schimpanser är då att en schimpans, det här är liksom en anledning till, kan man säga, varför människobarn också är så beroende av vuxna länge. Det är för att schimpanser, de kan äta och plocka saker från naturen. Ungefär 95% av deras föda kommer från, liksom, du kan ta och plocka föda. Du behöver inte behandla den på något sätt. Du behöver inte förbereda den eller liksom omvandla den på något sätt. 95%, medan motsvarande siffra för jägarsamlare är 8%. Så vad det betyder är att det krävs mycket kunskap, tid och ansträngning för att omvandla den föda som jägare och samlare hittar runt omkring sig.
Mm.
Och till det behöver man ju äldre personer som har gjort det här länge, och man behöver hjälpas åt.
Just det. Som gör det ännu svårare att överleva egentligen.
Ja, så man tar till exempel, jag menar, Maya-folket har studerats här, och där kan man se att Maya-barn hjälper till väldigt mycket. De hjälper sina syskon i väldigt hög utsträckning, och de kan hjälpa till att skörda en stor del av majsen, men de kan inte liksom laka den och liksom förbereda den och tillaga den och alla de här andra stegen som krävs, ska liksom skala och förbereda och rensa.
Mm.
Det är ett jobb som äldre systrar eller ens mamma utför, även om man själv som barn kan göra det där första steget.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänkte att vi skulle komma in lite på det här med skillnaden mellan mammor och papper, mammor och pappernas roll. För det skriver du en del om, du har ett kapitel om mammor, ett om papper och sen om mor, far, föräldrar också. Vad ser du där om man pratar om mammor och papper? Vad tycker du är spännande?
Det är väldigt spännande. Ja, på ett sätt skulle jag nog vilja bryta ner till flera delar. En sak man kan säga är att pappor varierar mycket mer än mammor i hur engagerade de är i barnen. Okay, så vad det betyder att som grupp, inom gruppen pappor, så finns det de som är jättepålitliga och som gör liksom lika mycket som mamman eller mer. Och så finns det också de som kanske aldrig träffat sina barn och som inte är så pålitliga och inte gör så mycket. Och där, det ser vi i nästan alla samhällen. Eller i alla samhällen så varierar gruppen män mer än gruppen kvinnor i föräldraskap.
Ja, och vad beror det på då?
Ja, men en grundskillnad mellan män och kvinnor är ju att kvinnor kan vara säkra på att det barn som de föder är deras barn.
Just det, barn. Ja, precis.
Medans män inte alltid har den.
Nej, och framförallt inte bakåt i tiden. Idag kan man ju ändå göra liksom en DNA-test.
Nej, men idag finns det ju...
Vilket jag undrar varför man inte gör egentligen, men det... Ja.
Berätta, hur tänker du?
Det borde man göra på BB nästan.
Varför då?
Varför inte?
Ja, men det har funnits en myt.
Gör man inte det i något land? Alltså, jag tycker det är konstigt bara för att man är säker.
Per automatik liksom.
Ja.
Ja, men det är spännande att du tar upp det, för att det finns väldigt stor skillnad mellan olika grupper i vad man kallar... på engelska då, paternity uncertainty, alltså faderskapsosäkerhet kanske, eller där funnits en myt som var att 10% av alla pappor är inte liksom biologiska eller genetiska pappor till de barn de tror att de är pappor till. Och det här var lite olyckligt, för den siffran letade till och med sig in i medicinska läroböcker och liksom det såg som en
sanning.
Ja, en sanning. Och den kom egentligen från ganska dåligt underbyggda studier där man hade, i början när man började titta på sånt här, då tog man studier där man hade gjort faderskapstest av en anledning. Och då kan man ju tänka sig att de fall där man det föreligger någon sorts osäkerhet, där kommer ju såklart, i den gruppen kommer det ju vara fler som inte är genetiska pappor till sina barn än i befolkningen i stort. Och sen varierar det mycket mellan olika samhällen, hur trogna man är, hur man lägger upp parliv och sådär.
Men det, för det stämmer inte riktigt när man har just den testade det där igen.
Nej, precis. Men en siffra som finns nu är väl att ungefär kanske 2% av barn har en annan genetisk pappa än den de tror och så. Mm. Och då kanske det också är så att det finns viss föraning att det är så. Och sådär. Jag menar, man ska tolka det lite försiktigt. Och sådär.
Men den här grundpremissen då, om man säger det, som att för kvinnan vet ju helt säkert att det är hennes barn som hon har fött det, och pappan kan aldrig bli som var kanske 100 då. Om man tittar utifrån, om då hanen inte är helt säkert, då kan ju han liksom sprida sina kort eller sina ägg i flera korgar.
Absolut, om man vill vara liksom rent så det finns en biologisk skillnad mellan män och kvinnor, och det är den här som vi pratar om då, att män kan inte vara helt säkra, om vi går tillbaka liksom, hur det har varit evolutionärt, att män kan inte vara helt säkra på att de är fäder till sina barn, och det gör ju då att det är väldigt kostsamt, det är väldigt dyrt att investera en massa tid och kalorier på barn som man tror är ens egna barn och som inte är det. Och det här är ju grunden för varför män och kanske ofta svärmödrar och andra utav männens släktingar, alltså eller mannens mamma då, har olika mekanismer för att kontrollera kvinnorna och kontrollera deras beteende, deras sexuella beteende. Och det här, bara för att man kan förstå det ur ett evolutionärt perspektiv, så är det absolut inte ett sätt att säga att det är bra att det är så. Eller hur? Men man kan förstå, jag vill vara tydlig. För det evolutionära perspektiv missförstås ofta ibland.
För det är lite som att man liksom mer betraktar oss som djur liksom någonstans och hittar utifrån och hittar förklaringar. Fast det, för det är ofta inte så här intellektuella, de kanske mest, om man säger så här, det är inte liksom att man liksom håller med om att det här är det bästa sättet att göra, utan det snarare förklarar. Eller? Tänker jag rätt då?
Men det är ju, vi är ju ett djur och det är ju jättespännande. Precis, men det är också simplistiskt på ett sätt för att alltså, hur någonting ser ut eller vad vetenskapen säger kan ju aldrig vara grunden för hur vi vill att våra samhällen ska se ut.
Nej, det behöver inte vara samma sak.
Det är inte normativt alls ju. Men det är ju inte riktigt det vi pratar om heller. Men att förstå varför vi beter oss som vi gör och förstå att i beteenden finns det också biologisk grund. Alltså det är hela basen, det är hela liksom förutsättningen för att kunna påverka och förstå på grunden, liksom i grunden hur beteenden ser ut och därefter också förändra dem. Det tycker jag egentligen inte är, det är inget motsatsförhållande. Man måste ju förstå varför folk beter sig som de gör. Sen ska man säga då att, och jag har jobbat och forskat och publicerat på, alltså om vi pratar könsskillnader nu, så har man den här stora idén som har funnits då att okej, män ska investera mindre i barnen för de har mindre evolutionär vinning på det. För att ett, de vet inte alltid att de är pappan. Och två, kvinnorna har högre vinning för att investera i avkomman eller liksom ta hand om barnen mycket. För att de har redan varit gravida i 9 månader, de har redan betalat en kostnad. Och det här är ett känt, stort, liksom, teoretiskt ramverk som har definierat hur man ser på honor och hanar på män och kvinnor under hela 1900-talet. Och det här är ett perspektiv som är mer och mer kritiserat nu för tiden. Och det här har att göra med att de här könsskillnaderna som vi ser inte nödvändigtvis bör komma av de här antagandena som vi gör. Så om man tar det här påståendet att kvinnor bör, inom citationstecken, investera mer i barnen för de har redan betalat en kostnad, de har redan varit gravida, de har kanske ammat i 2 år och därför är det förklaringen till att alla honor investerar mer i barnen eller lägger mer tid och resurser. Och det här är ett tankefel som kallas Concord-tankefelet. Jag tror faktiskt att det var Richard Dawkins som myntade det. Det är från 70-talet redan, liksom, man pratade om det här, att bara för att man har investerat mycket i någonting, som Concordplanet då, som Frankrikes och Englands regeringar la jättemycket pengar på. I Sverige har vi ju tunneln genom Hallandsåsen till exempel, som kostade mer och mer och mer och mer. Mm. Men politikerna hade svårt att ge upp det, svårt att sluta investera. Rent logiskt, rent rationellt, så bör man inte basera framtida beslut på hur man redan har lagt sina resurser. Och inom ekonomin kallar man det här för sunkkostnader. Och på samma sätt, om vi tänker att beteenden hos alla djur är ändå drivna av liksom en evolutionär grund, då borde man inte gå i den här fällan. Förstår du? Då borde de som kan se att det här är irrationellt, de borde istället liksom investera annorlunda framåt. Och det är då grunden till varför man har sagt att det inte nödvändigtvis är så att till exempel en honfågel bör ta hand om avkomman mer för att hon har haft högre initiala kostnader. Det är kanske lite komplicerat, ja. Men det är ett väldigt spännande ämne där det har hänt väldigt mycket inom biologin de senaste 10-20 åren. Alltså det här är...
Och hur ser man på det här i det som förhållandet mellan, man kan ju tänka att mycket har en evolutionär grund, men sen är det ju många av våra beteenden som har en kulturell grund eller kulturell påverkan som är ännu starkare, som gör att vi gör saker. Hur ser man på det som antropolog?
Som antropolog kan man ju säga att kultur är också någonting man studerar ur ett evolutionärt perspektiv. Så ta till exempel om det finns en norm i ett visst samhälle för ett visst beteende, en kulturell norm. Det påverkar också vad man pratar om. Om man pratar om fördelar och nackdelar, liksom gör sådana här cost-benefit-analyser på beteenden, då kan man lägga in de här kulturella faktorerna i vad som är en kostnad och inte. Om man ska förbjuda polygami till exempel, då måste man förstå vad det får för konsekvenser för de här enskilda individerna som befinner sig i ett system där det kan vara statusfullt att vara andra fru till exempel till en rik och statusfylld man. Så egentligen, det finns egentligen ingen motsättning. Kulturen kan vara del av hur man ser på vad utfallet av ett visst beslut blir och vad konsekvenserna blir. Men det här är ganska hög nivå nu.
Ja, men det är ju komplext. Och jag tänker, man pendlar också hela tiden med det är ju mycket gruppnivå man forskar på och pratar om. Och sen tror jag alla per automatik så kopplar man ju också till kanske både sig själv eller individer. Eller vad man, hur man, alltså man måste pendla ju hela tiden mellan grupp och individ. Det är olika saker också.
Ja. Men du frågade om mammor och pappor. Och jag tycker att mammakapitlet blev väldigt bra, om jag får säga det. För det är komplext och det är svårt och det är klurigt det här. För vi har så många föreställningar om hur en liksom god mamma ska vara, eller vad som är biologiskt där och vad som är kulturellt. Alltså det här är verkligen huvudet på spiken kring biologi och kultur, eller hur? Och det är klart att det är både och. Men det har varit fascinerande för mig att läsa om många kvinnor som har fått barn under omständigheter som har varit väldigt, väldigt tuffa. Och där man ibland har slutat ta hand om sina barn och liksom varit uppgiven.
Just det.
Och till exempel i mammakapitlet tar jag upp då bland annat hur det såg ut i Frankrike på 1800-talet. Där det var väldigt, väldigt vanligt att man skickade sina barn till en amma. Alltså en kvinna på landsbygden som tog hand om barnen. Och barnadödligheten var jättehög, tyvärr. Och att skicka sitt barn till en amma då kunde vara förknippat med att barnet dog helt enkelt. Många barn kom aldrig tillbaka. De stannade ofta på landet i 3-4 års åldern. Och Paris liksom var tömt på barn i princip. Men där då ville man se, alltså man hade ett sjukhus för behövande mödrar där man kunde föda då, om man var många ogifta kvinnor födde där och kvinnor som inte hade det så lätt i samhället då. Och sen införde man nya regler på det, och det var väldigt, väldigt vanligt att man gav bort barnet direkt efter födseln då. Man kunde inte ta hand om det, man hade inte förutsättningarna. Och speciellt, du kan ju tänka, apropå det kulturella, om man då var ogift dessutom, alltså det var extremt stigma. Men sen då så införde man nya regler på det här sjukhuset, och man sa att för att föda här så måste man ligga kvar och stanna här i 8 dagar med sitt barn. Och då var det många, många fler som behöll sina barn, som inte lämnade bort dem. Och jag vet inte vad du tycker, men jag tyckte att det här var liksom helt fascinerande. Att vi ser ofta på moderskap, eller vissa kan säga, nej, jag är inte riktigt moderstypen, eller jag känner inte så här, liksom, jag har aldrig tänkt på barn, eller jag tror inte att det passar mig och så vidare. Och sen även för kvinnor som är mammor och redan har barn då, så kan man tycka att vissa har, andra inte. Eller jag vet inte, men det finns, jag tycker ändå att det är en underton när man läser i media, att det är på något sätt så att man kan vara mer eller mindre predispositionerad. Att man kan vara mer eller mindre liksom inställd eller redo för att handla sitt barn. Men det här exemplet och även ett annat om kvinnor i en favela i Brasilien, som jag tar upp i boken, visar att de här kvinnorna förändrade sitt beteende när deras livssituationer blev bättre. Och under 70-talet när man diskuterade mycket kring liksom, men titta, kvinnor har ju liksom gett bort sina barn och det barnen har funnits i jättestor skala, det här måste ju betyda att moderskärlek inte är liksom biologiskt grundad, och det här måste ju betyda att liksom, allt det här var ett kulturellt påhitt ungefär. Medans det är ju mycket mer spännande att se att eftersom att kvinnor behöver så mycket hjälp att ta hand om sina barn, och när de inte har den hjälpen, att det är då det här att man nästan kan ge upp och lämna bort sina barn, eller liksom inte ta hand om dem så som man vet att de borde tas hand om.
Ja, det är snarare det som är anledningen att man saknar förutsättningarna.
Ja.
Än något annat.
Ja, och i andra länder där man har liksom tonårsgraviditet eller liksom många ensamstående mammor som är socialt utsatta och så, att den här insikten, det är ju ett sätt att inte stigmatisera dem. Det är att förstå att om det saknas resurser och de här barnen inte har lika bra förutsättningar som andra barn som växer upp med två föräldrar. Till exempel i en viss kontext kan det vara så. I USA pratar man mycket om det här, om man har velat liksom att folk ska gifta sig. Man tror att liksom, giftermål är ju förknippat med bättre utfall för barnen. Men då har man inte riktigt sett, aha, varför är det så? Är det för att de här utsatta ensamstående mödrarna inte heller har några släktingar som kan hjälpa dem, eller vad är egentligen orsak och verkan där, kan man fråga sig. Men moderskapskapitlet då tycker jag slår hål på många av de här myterna som vi kanske har om hur mammor tar hand om sina barn, och att det skulle vara fixt på något sätt. Alltså vad blir en bra förälder oavsett kön, det är ju någonting man lär sig.
Just det, det finns en syn på just att det är naturligt, och när väl barnet kommer så kommer det kännas.
Precis, och det finns ju, ja, men precis, och instinkt som man pratar om här, det är ju, eller modersinstinkt så, eller hur? det är en instinkt, är egentligen ett väldigt tydligt biologiskt förfarande där. Det finns ett stimulus som sker och sen påverkar det mamman eller honan på ett visst tydligt sätt som gör att, jag menar, en musmamma till exempel som börjar slicka sina ungar efter födseln och så. Det är liksom en förutsättning för att de ska överleva.
Mm.
Och därför är det bra att det är liksom helt per automatik. Och visst att vi har, liksom, man kan höra någon säga att jag hörde mitt barn skrika och jag kände mjölken rinna till. Eller, liksom, vi har ju liksom hormoner som frigörs under födseln. Vi har ju massa, det finns ju massa fysiologiska sätt som en mammakropp då förbereder sig på att ta hand om sitt barn.
Mm.
Men det är inte givet på samma sätt. Alltså det är inte den där direkta kopplingen mellan att någonting sker. Det är inte ofelbart att den här mamman alltid kommer ta hand om sitt barn då bara för att man har mer oxytocin i kroppen eller så. Det tycker jag också är spännande då när man tittar på data från olika samhällen runt om i världen och kan se att faktiskt är det så att förstfödda, alltså mammans första barn, har högre barnadödlighet för de barnen än barn som kommer därefter. Och det säger någonting om att det är liksom svårare att hålla vid liv de här första barnen än de där man har haft lite träning. Så att vara en äldre mamma kan vara en bra sak. Man har hunnit se allt annat lika. Har du hunnit liksom snappa upp mer saker om hur man är förälder. Mm. Man måste träna sig till det. Och det är relevant för föräldrar av båda könen. Men kanske lite extra kring hur vi ser på modersrollen.
Ja, exakt. Att det inte bara kommer automatiskt naturligt, nej.
Och det gäller ju även pappor. Du frågade om likheter och skillnader mellan mammor och pappor. Jag tycker det är lite beklagligt att det liksom verkar ändå leva kvar någon sorts bild om, jag menar, jag citerar några studier i boken där man har sagt att, jag menar, pappor måste lära sig sånt som mammor kan naturligt, att vissa BVC-sköterskor kan tyckas, eller det finns säkert utbrett, men ändå även de som ska möta nyblivna föräldrar, finns det viss evidens att man ser olika på vad män och kvinnor kan eller kan från start, så att säga.
Mm.
Sen kan ju kvinnor få ett försprång för att man ofta liksom tar hand om barnet mycket mer eller liksom av fysiologiska och biologiska anledningar just i början. Men att då se att både för män och kvinnor, så om man tränar mera så blir man en bättre förälder. Och det här att liksom män skulle känna igen sitt eget barns skrik i lägre utsträckning än kvinnor trodde man länge, och det hade att göra med att, ja, men man inte hade tränat så mycket eller man inte fått lika mycket tid med barnen. När de här papporna hade fått lika mycket tid med barnen, då kunde de också urskilja sitt eget spädbarns skrik bland andra.
Så jag skulle väl också vilja hinna med att prata lite om mor-far-föräldrar-kapitlet och den delen som är också spännande. Det här med att man brukar prata om att ofta mammans föräldrar kommer lite, liksom lite närmare. Det är ganska vanligt, jag vet inte om det finns studier kring det, men det är ju något som är...
Om det finns.
Ja, men till och med. Och jag tror att de flesta liksom kan känna igen sig det från sin egen liksom omgivning. Vad finns det för förklaringar till det?
Ja, men jag vill lägga ganska mycket tid på att prata om det, men en är ju en förlängning av hur vi har pratat om mammor och pappor här, eller i alla fall att en mormor kan faktiskt också vara helt säker på att hon är biologisk mormor till sina barnbarn, medan en farmor kan inte det.
Mm.
Precis av samma anledning som att en pappa inte kan vara helt säker på att han är far till sina barn då. Och där vill jag verkligen understryka att det här betyder ju inte att liksom farmödrar skulle känna mindre kärlek till sina barnbarn eller liksom medvetet reducera sin tid eller ansträngning med dem och så. Men om vi tittar på gruppnivå bland olika samhällen, då finns det tydligt mönster som visar att om man har en mormor nära, då är det väldigt bra nyheter för barnet. Din sannolikheten att du kommer överleva är mycket högre om du bor. Och det här, nu pratar vi om samhällen som innan den demografiska transitionen, alltså innan preventivmedel, där man har stora familjer, där barnadödligheten fortfarande är hög.
Mm.
Så i samhällen där en släkting verkligen kan påverka huruvida man överlever eller inte. Så det är tydligt om var datan kommer ifrån här. Ja, det är i alla fall ett tydligt mönster man har sett att mormor har större positiv effekt på barnen.
Men som idag då, alltså i ett modernt samhälle nu, så är det ju ofta inte så att morfar och föräldrar är liksom, alltså man är direkt behov av dem för att överleva.
Nej, exakt.
Ganska långt ifrån.
Ja. Absolut, det är ju helt nya förutsättningar nu. Och det här, om vi kommer tillbaka till liksom bokens liksom övergripande tema, det är också en anledning till varför man kan fråga sig, okej, om det här är så grundläggande förutsättning för hur vi människor är, Eller hur? Alltså, vi tar hand om våra barn i grupp. Varför tog det till typ 90-talet kring liksom ungefär millennieskiftet tills man började prata om det här på ett sätt? Nu håller de flesta antropologer med om det här. Men varför tog det så lång tid? Eller hur? Det är spännande i sig.
Mm.
Och då, en av de förklaringarna kan väl vara att så som vi lever nu så jag menar, de flesta barn överlever idag, det är jättetur. Liksom, det är en av de största förändringarna som har skett. Alltså, och det är inte så länge sedan som vi hade väldigt hög barnadödlighet i Sverige. Det handlar om ett par generationer. Att vi ser inte andra släktingars roll och betydelse på samma sätt idag. Just eftersom att det går bra för de flesta barn.
Mm. Andra institutioner som har klivit in.
Men okej, okay, så vi säger så här, okej, okay, visst, det är sant att mor och farföräldrar inte är, liksom, krävs för barnens överlevnad idag. Vi har löst det här på andra sätt. Men om man tittar på vem man vänder sig till, liksom efter en skilsmässa eller när man verkligen behöver eller när man har blivit sjuk eller någonting, då har ju de som kan eller så ofta hjälp av sina föräldrar, även som vuxna, även när de har skaffat barn. Många mor och farföräldrar vill gärna hjälpa till att vara med barnbarnen. Vissa vill inte kanske, och där skapas det konflikt. Eftersom att vi måste sätta upp det där själv i varje familj. Det finns inga jättetydliga normer för exakt så här ska man göra. Och förväntningen kan vara olika, och som i vilken relation som helst, när någon vill lite mer och den andra vill lite mindre, då kan det kan bli slitningar där. Och det tycker jag att jag har märkt när jag pratar om det här och liksom boken. Många är intresserade och många säger, får man ställa krav på liksom mormor och farmor? Och de har ju sina egna liv, eller liksom hur? Och jag har märkt på min arbetsplats, och de äldre och de yngre, de tycker olika här och så. Så jag märker att folk, det här är en fråga som engagerar människor, och det tycker inte jag är något konstigt.
Nej, verkligen inte. Och jag tycker det var spännande också du skrev om det här med att när man har ett litet barn så kommer ju den vill ha liksom ens fokus, ens engagemang, den vuxne. Det är en naturlig drivkraft om man har ett litet barn. Fast jag som vuxen kanske, dels kanske man har flera barn, man måste lägga liksom tid på flera, man har flera saker som behöver skötas. Mm. Det är liksom jobb och mat och sådana saker också. Man kan ju inte bara liksom dygnet runt, fast barnet kommer ju vilja det.
Ja.
Det är ju också liksom en naturlig del som barnet har i sig.
Absolut, vad fint att du tog upp det.
Värt att tänka på, tänker jag ibland, om man känner att man inte hinner med och sådär.
Ja, och det var fint, för det är ju faktiskt en av de insikterna som man kan ta med sig, att om det känns så att barnet vill ha 100% av dig, ja, då är det antagligen så. Och det här är en väldigt tydlig grund då, men som förälder, det här är med i mammakapitlet, för det är extra tydligt där kanske med resurser, men det gäller ju vilken förälder som helst eller annan vårdnadshavare också, att man kan ha andra mål. Alltså du måste ta hand om din hälsa och för att kunna ta hand om det här barnet, och i många andra samhällen så finns det ju liksom ett eller flera andra barn också att ta hand om.
Mm.
Och som förälder då så har du utvecklats för att inte maximera all kärlek just till det här enda barnet och all tid, all energi, all uppmärksamhet på det här barnet, utan till eventuellt andra barn eller framtida barn också. Och om bara den insikten kan göra att folk tänker på den då och då i vardagen och kan få perspektiv när liksom barnet skriker eller det är trots ålder eller vad det nu kan vara. Att det är ju ett sätt att verkligen hålla förälderns uppmärksamhet. Ofta inträffar ju trotsåldern ungefär när man får ett litet syskon. Och det kanske hänger ihop.
Jag brukar alltid avsluta med frågan, förutom att läsa boken, har du någon rekommendation du vill skicka med till de som lyssnar kring det ämnet?
I boken slutar med liksom 7 lifehacks, eller 7 liksom knep. Och bara för att göra lite tvärtom då, så är ett av de råden som är ju att ta hjälp. Det kan man förstå, eller hur? Om det är så här nu att vi har utvecklats för att få mycket hjälp från andra. Så som man brukar säga att småbarnsföräldrar, ta all hjälp du kan få. Men bara för att säga tvärtom då, så tänker jag säga att ett råd är kanske att ge hjälp om man kan. Till antingen andra småbarnsföräldrar, men det kan ju vara andra personer också i ens omgivning. Att om man vill försöka hitta lite mer av den här bykänslan, som du sa tidigare, så här, vad är problemet om vi nu lever så här, det är bra. Men många uppfattar nog att man skulle vilja ha lite mer av den gemenskapen, och då kan man försöka ge den till någon annan.
Mm.
I att hur som funkar för en själv, om det är att hämta tillsammans eller att laga mat tillsammans eller att passa någon annans barn i den möjlighet man kan. Annars tänkte jag att många som lyssnar på den här podden väl gillar skrivande och så. En bok som jag har haft mycket nytta av är en bok som heter Write No Matter What. Om man vill ha lite boost i sitt skrivande eller komma igång. Så det är tips. Ja.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon mer fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Ja, det kan man. Om man googlar mig så får man upp min, till exempel Stockholms universitets hemsida. Jag är lite old school, man får gärna skicka ett mejl antingen på caroline.uggla@gmail.com eller min sms-mail.
Tack för att du var med.
Tack så mycket för att jag fick komma.